Från Linköpings universitet. Det här är Fakultet. Jag heter Anneli Norberg.
So I would like to ask why they don't give so much importance how father it is. Thank you.
Det är fredag 8 september.
Det är till att hela familjen fräcks. Små barn, fem små barn som fräcks i Mjulsta. Det handlar om kollektiv bestraffning som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.
När vi inte litar på varandra. När jag tror att du ska ta min son ifrån mig och du tror att jag är en dålig förälder. Att jag struntar i honom. När våra värderingar och kunskaper och förväntningar skiljer sig så mycket åt att allt som är kvar är bara misstro, frustration.
Så är det inte en barnfamilj som har vräkts, utan det är en... Båda föräldrarna har inte bott på adressen och de... Nej, och de mindreåriga barnen har inte heller bott där.
I Fakultet idag, om det svåra är att vara förälder och faktiskt ansvara för att uppfostra ett barn. Och om att komma till ett nytt land med helt andra värderingar och en helt annan barnsyn än i det gamla landet. Och så krocken då, när de här båda världarna möts. Det är en vårkväll i Järvaområdet utanför Stockholm. Och ett helt vanligt föräldramöte på Rinkebyskolan kommer att sluta i ett lätt kaos. Det som var tänkt som ett informationsmöte för att berätta att skolan lyckats ovanligt bra den här terminen, det blev till någonting helt annat. Och de flesta kommer att lämna det här mötet lika frustrerade som de kom. Alexandra Rivera Jaktlund och Zacharias Andersson var med på det här mötet tillsammans med områdespoliserna Rissa Seydou och Jonas Lindholm.
Hallå! Hejsan, hejsan!
Hej! Hur är det? Är det bra? Ska ni gå bort till skolan så kommer vi, eller? Ska ni gå bort till skolan? Ja. Vi ska gå för Stefan tar bilen, det är för det inte fanns någon polisbil här utanför. Yep. Har du löst med...
Ja.
Hur lång tid har ni kvar?
Vad är klockan nu? 9.
Du är mamma och så kommer din son hem med en Moncler-jacka. Har en Gucci-mössa. Har en Discord Reds byxor och Louis Vuitton-skor. Om man räknar ihop allting så är det mer, om de är äkta, så är vi upp till kanske 50 000 kronor. Och du jobbar som undersköterska. Och din son är student. Så det är några faktorer. Att han kommer med såna dyra kläder. Klart de har stor roll. För när du ser det, då måste du agera som förälder. Och fråga. Vad har du fått den ifrån? Vem har köpt de här? Deras roll är att se till att barnen... Att saker som inte är barnens. Att de kan reagera och säga så här. Jag är mamma, jag har inte köpt de här. Jag vill att du lämnar tillbaka det. Men om man inte gör det som förälder. Man blundar för det. Man bryr sig inte. Man säger så här, jag vet inte var någon hittat det. Jag har ingen aning. Det är samma sak. Om de inte har en stor roll, hur kan de upptäcka att barnen har ett vapen hemma? Det är viktigt att de tittar i deras rum. Att de har upptäckt narkotika. Att man redan där söker hjälp. Det är därför de har en jätteviktig roll i barnens liv. Det kan hända att rektorn berättar då att ja, men det har varit lite struligt. Hög frånvaro. Han hämtas från skolan under lektiontid. Eller så säger rektorn att han vi tror eller misstänker att han säljer narkotika. Eller hänger med fel grabbar. Man har sett honom för hans ålder. Så börjar han kanske visa video. Posera på ett visst sätt. Att olika faktorer som man har sett. Vi försöker i alla fall ta kontakt med föräldrar. Ibland kan vi boka möte med föräldrar tillsammans med socialtjänsten. Och så berättar vi då om oro. Men innan dess så kollar vi med våra underrättelseenheter. Är det en ungdom som förekommer? Och så gör vi slagning och ser om man har blivit anmäld för någonting tidigare. då har vi liksom ganska bra grund innan vi möter föräldrarna och socialtjänsten eller med skolan.
Nej, men, och det är ett spår. Sen har vi det här med vår direkta samverkan med föräldrarna som vi tycker är intressant. För stärker man föräldrarna, det är ändå de viktigaste personerna i de här ungdomarnas liv. Så kan vi från polisens sida stärka föräldrarna eller göra föräldrarna uppmärksamma på att nu vi polisen har en oro för ditt barn och det här och det här och det här och det här kan hända. Då kan man ju också få föräldrarna att kanske bara vakna upp, att de inte har insett vad det är som håller på att hända. Eller liksom motivera dem till att faktiskt söka hjälp hos socialtjänsten. Så det är där det ligger, för att här i våra områden så är det ju att gå till socialtjänsten, det är ju väldigt få som gör det.
Men varför gör de inte det? Varför är det så?
Alltså det finns redan desinformation om att socialtjänsten tar barnen och människorna i våra utsatta områden, det viktigaste eller det enda de har, det är barnen. Om socialtjänsten tar ditt barn, då är det en dålig förälder. Bara det i sig är en skam. För det sprider sig tillbaka till deras forna hemländer. Så de gör allt för att inte komma i kontakt med socialtjänsten. Men när det gäller oss, jag kan säga så att det har blivit en förbättring. Det har blivit bättre med åren. Från 2020 eller 2019 fram tills nu har du... Alltså, har det ökat med föräldrar som söker hjälp. Det är bara för att det är jättemånga under skjutningarna som har varit nu. Jag startade något som heter dialogmöte, har de döpt den till. Utan jag tänkte så här. Vi kan inte lagföra de här som skjuter, de här kriminella. Vi kommer inte åt dem, det är tystnadskultur och allt möjligt. Det kanske är bättre att vi samverkar med föräldrar. Och att vi bjuder in socialtjänsten som förklarar vad gör socialtjänsten. Många vet inte vad man läser av varandra. Det är ofta fel information. Det leder till att man inte har förtroende för socialtjänsten. Man har förtroende för polisen men inte socialtjänsten. Men det hjälp de behöver, det kan inte vi erbjuda utan det är socialtjänsten.
Ja, alltså jag ser att ni sitter ner där och inte vill liksom bemöta. Att ni tar barn och ger till era...
Tänk att det ibland är så svårt att nå fram till varandra. Polisen har medvetet jobbat upp en stark närvaro i Järvaområdet under de senaste åren. De har skapat trovärdighet och får därför förtroenden och vädjanden om hjälp från föräldrar som tycker sig se vissa tecken på att de förlorat greppet om sina tonåringar. Socialtjänsten däremot syns aldrig lika tydligt. Det är sällan vi hör handläggare eller tjänstemän från socialtjänsten öppet berätta om sina svåra jobb, om sina svåra avvägningar eller bemöta rena felaktigheter. Och visst, varje ärende har sin sekretess. Det är ju självklart. Men på ett generellt plan, hur går en LVU-process verkligen till?
Men vänta, får jag bara prata?
Vårdnad, barn är huvudet kidnappat!
Jag tänker, i en demokrati... Jag gillar de här kvällarna.
Det är för många kunskapsluckor. För mycket misstro. Och många gånger går det snett. Trots att föräldrar kämpar med allt de har.
Jag tror att det är en av de viktigaste faktorerna för att det ska bli en bra framtid för våra barn. Det är en bra skola.
Har ni något exempel när det är en förälder som har gjort allt det som en förälder ska göra men så har det inte gått hela vägen?
Jag har ju flera exempel. Det har verkligen inte gått trots att mamman är superengagerad. Alltså jag menar, hon är en av de mammorna som satt utanför socialkontoret och vägra lämna. Så man fick ju flytta på henne när jag var polisen. Liksom. Jag lämnar inte förrän jag har fått hjälp. Och det kändes jättejobbigt när man då känner till henne och vet att hon har sökt hjälp i alla år och liksom verkligen försöker och göra allt, förebygga och undvika att sonen hamnar fel. Och så ska man åka dit och flytta på henne därifrån. Det kändes lite jobbigt för mig, bara den delen. Att jag var en av dem som var på plats för att hon ska få lämna när jag vet att inne i mitt hjärta att hon behöver hjälp. Och det är ingen som lyssnar på henne. Ingen lyssnar. Det kändes väldigt tungt den dag. Sen har det gått åt skogen också. Trots att hon har skickat en son utomlands. Han kom tillbaka. Socialtjänsten placerade honom. Och sen gick det gick verkligen åt helvete. Han sitter idag. Den andra sonen också sitter häktad. Och det är ändå en mamma som jobbar. Det finns ingen pappa i bilden, men hon jobbar. Hon har sökt hjälp. Inte bara från samhället, även från sina egna släktingar som bor utomlands. Som har tagit hand om ena pojken. Och tog med honom till Dubai till exempel. Och han har kommit hem. Det har bara inte gått. Och för mig kändes som ett misslyckande från min sida. Och även från samhällssidan. Och även från hennes egen sida. Jag träffade henne i fredags och sånt. Vad gör jag för fel? Vad är det jag har gjort för fel? Och bara gråta. Vad ska jag göra? Det är bara att trösta mig samtidigt som jag också går hem och tänker så här. Fan, jag har också misslyckats på något sätt. Hur kunde det bli så här? Varför blev det så? Shit, vi hade ju alla möjligheter. Hon samarbetade gott. Hon lämnade ju alla tips och hon lämnade alla information. Hon lämnade verkligen allt som behövs. Hon samarbetade med socialtjänsten. Hon var på alla möten. Hon går på föräldramöte i skolan. Hon har koll med rektorer. Kollar liksom frånvaro och närvaro. Studierna, hur det går. Hon gjorde allt. Men det har gått åt skogen. Och jag kan säga så att det känns inte bra för mig. Och för henne känns det ännu svårare. Så nu har hon två små barn. Då undrar hon. Ska hon flytta härifrån? Det var hennes sista utväg. Det vi pratade om i fredags. Hon bara, ska jag flytta från landet istället? Och rädda de här två små syskonen. När de två som en sitter, kommer att sitta länge. Och nu. Jag har inga svar. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Det hade varit en annan sak. Om inte hon hade samarbetat och liksom skyddat dem och liksom ljugit och sådär. Men när hon är med och identifierar dem i olika videor. Så här, men det är han. Fast det är allvarliga brott. Hon bara, jo, ta honom. Så hon känner sig väldigt, hon är besviken, hon är frustrerad. Och så blir hon ännu mer arg när hon säger så här. Så vad heter det? Media bara visar att vi är inte engagerade. Vi är inte bra föräldrar. Jag är minsann bra förälder. Jag gör så gott jag kan. Men har jag börjat engagera mig sent? Eller har jag gjort något fel? Eller vems fel är det? Vem ska jag skilja på? Det kommer att hamna på mig som förälder. Att jag har misslyckats som förälder. Det är bara det. Och det smärtar henne. Och då sa hon det. Du kan inte förstå skammen, sa hon till mig. För att människorna i området ser henne som en förrädare. Som samarbetar med polisen och socialtjänsten. Trots det så har hon misslyckats. Vad ger det för signaler? Det var den frågan hon ställde mig häromdagen. Vad ger det för signaler? Säger hon till mig. Jag kan inte svara på den frågan. Men jag är bara ledsen.
Ser de henne som en förrädare då för att hon har misslyckat? Eller då för att hon har vänt sig till socialtjänsten och polisen? Eller en kombination av båda?
Både och. För att hon har vänt sig till socialtjänsten och polisen. Ändå så har det gått åt skogen. Så det är skamligt. Man tycker att hon är bara en förälder som samarbetar med myndigheter. Och man försöker få henne att tro att hon ska inte lita på myndigheter. Det här vi har pratat om. Att du ska inte lita på myndigheter. De kommer inte hjälpa dig. Det kommer inte gå åt skogen. Så det liksom blir en sanning. Och då kanske hon börjar tänka så, men det kanske är sant.
Får jag fråga bara? Mm. Är det släktingar i hennes hemland som anser att hon är förrädare? Eller är det folk här?
Folk här som är den här kraften som inte vill ha med polis, varken med polisen eller myndighet, alltså med myndighet att göra överhuvudtaget, som inte söker någon hjälp. De gör det, och även släktingar i utlandet. hemlandet tycker att hon har misslyckats. Där tycker de att hon har misslyckats som förälder. Och här tycker de att hon har misslyckats som förälder. Och att hon är förälder genom att ha kontakt med myndigheten. Så att hon är jättehårt drabbad. Utan hon är nästan deprimerad. Jag kände, jag kunde känna smärta när jag bara tittade på henne när vi pratade. Mitt barn kommer att försvinna.
Det som jag vill säga till socialtjänsten och de andra myndigheter som är här och vill liksom skapa relation med de som bor här i området. De som påstår att de vill liksom bidra med tillitsskapande och förebyggande. Nu hör jag från er att socialtjänsten har en kontor någonstans här i Rinkeby. Och som jag sagt, jag bor här i 16 år. Det visste jag inte förrän idag. Det enda gång som vi hör någonting från socialtjänsten, det är när det är inblandat barn som ska omhandtas från familjen och sånt. Annars inte det. Så det som är jätteviktigt är att ni vistas i området, kommer in, pratar med vanliga människor som bor här i området, kom till skolor och förskolor där vi arbetar dagligen, informera oss. Vad är det positiva som ni gör så vi kan föra vidare det till föräldrarna och vårdnadshavaren som vi är här? Det har vi inte sett, inte de här 16 åren i alla fall. Och jag vill liksom att det ska gå ihop, det ni säger och det som vi ser dagligen. Vi har ju vårdnadshavare som här verkligen liksom får panikslag så fort de hör socialtjänsten. Som att nej, liksom, det betyder liksom, så fort man säger socialtjänsten, liksom, mitt barn kommer att försvinna nu. Hur ska man skapa tillit när vi inte vet vem ni är och vad det är ni gör som är positivt för oss och våra barn? Så det enda jag vill säga är att liksom, polisen har blivit mycket bättre nu än de brukar vara förut när det gäller liksom att ha dialog med föräldrarna liksom och prata och hälsa. Nu är det trevligare än de brukar vara. Och jag tror socialen kan vara det också. Så kom till oss, presentera er. Visa oss att ni är vanliga människor och inte så där hemska som man verkligen hör.
Vi vill ju inte att barn ska omhändertas. Det är inte det som är målet. Vi vill ju att det här ska fungera som överallt i samhället. Så att vi vill ju att socialtjänsten ska komma in mycket, mycket tidigare och kunna arbeta. För de har ju massa olika program och stöd. Och det var ju som vi pratade med familjerådgivarna. Mm. De har ju massa evidensbaserade liksom, program, paket som de bara kan sätta in. Som verkar funka. Så att, det gäller att vi har ju pratat nu om att vi ska ju, det har ju vi gjort innan också, men mer aktivt marknadsföra. Vi kanske inte använder socialtjänsten som benämning, men de här familjerådgivarna kommer i alla fall försöka marknadsföra. Och det som du säger, Issa, att det här kollektivt tänkandet, säger vi till rätt personer, rätt nyckelpersoner i de här områdena, att de här är bra, ta hjälp av dem, då sprider det sig muntligt liksom.
Då är det fler och fler som vågar söka hjälp. Du vet, för dem, varje gång man omhändertar deras barn, det är som ett misslyckande och det tär på dem. Och det är inte bara att det tär på dem psykiskt, utan det här att det kommer att sprida sig i hemlandet. Det är så skamligt. Så därför de försöker göra allting för att undvika socialtjänsten. Men ja, jag tycker det är på god väg. Det bara förändras lite grann. Det är fler, jag menar, för några år sedan, det är jättemånga som förvånas att en mamma ringer och anmäler sitt eget barn. Liksom. Min son har vapen hemma. Min son har kommit hem med pengar. Min son har massa dyra kläder. Det, men nu gör de det. Mm. Många gör det. Många söker hjälp. Många, vi hade några föräldrar vars barn var placerade och så hade de rymt. Och då sa de, jag ska hitta dem. Så ringde hon dem efter och sa det. Ja. Om du åker till den adressen så är han där. När ni går in så försöker hon ge oss råd hur vi ska ta oss in. När ni går in så är det flera andra ungdomar som är där. Ta dem också. Mm. Och vilket stämde. Och vi fick liksom träff. Så att fler och fler börjar engagera sig och förstår att det är till deras eget bästa. Men som sagt, det tar tid. Det kommer att ta flera år innan de förstår. Det handlar om att saknade av samhällsorientering och information som socialtjänsten inte lyckas liksom förmedla till dem. Mm.
Samhället verkar ju sakna verktyg för att liksom omhänderta de här ungarna som placeras. Vi får ju höra det att de placeras på ungdomshem som blir en grogrund, precis som i fängelsen. Att de lär sig av andra att vara kriminell. Så det är, liksom, det är ju ett generalfel i hela samhället. Vi är liksom inte byggda för det här, verkar det som. Så att jag kan känna någon form av tröstlöshet. Sen väljer jag att inte fokusera på det. Jag väljer att fokusera på det som är positivt. Annars så går man ju sönder som människa. Så skulle vi sitta och gråta på våra morgonmöten liksom.
Titta vad jag har. Jag har såna här till er alla.
Ja! Yeah! Ja! Det är till mig.
Visst är det bra? Men vem blir polis då? Vem är utom?
Jag!
Bra!
Jag kommer bli polis!
Jättebra, be fight på det.
Tack så mycket!
Ibland föräldrarna, oavsett bakgrund, när de hör till exempel om socialtjänsten, de tänker bara om omhändertagna barn. Kanske inte alla föräldrar känner till frivilliga insatser och förebyggande arbete.
Det här är Rudaina Mikdad, forskare i migration och etnicitet vid Linköpings universitet. Hon har under flera år intervjuat socialsekreterare, socionomer, barnmorskor, förskollärare och föräldrar.
Vi har en del som har jättepositiva erfarenheter med socialtjänsten. Men vi har också en del som ser socialtjänsten som ett troll. Det här är inte någonting nytt. Det har varit alltid i de här senaste, man kan även säga de senaste 20 år. Och det kan bero på olika anledningar. Och jag vill säga att det kan även drabba svenska föräldrar. Det kan vara att föräldrarna som tycker inte om socialtjänsten har negativa erfarenheter från socialtjänsten eller andra myndigheter. Eller från deras hemländer, de hade inte bra bemötande med myndigheter. Det kan vara också att föräldrarna kanske utsatt till diskriminering, rasism. Eller det kan vara också vad de hör på sociala medier om desinformation och rykte. Också, och jag tycker om det här som har lyft från min socionomstudenter, det är så sällan vi ser i svenska medier eller även i utländska medier någonting positivt om utländska föräldrar eller om socialtjänsten. Det är alltid negativa bild av de här båda, även om från min forskning socialtjänsten och även föräldrar försöker verkligen jobba hårt för att bygga broar, och det finns väl fungerande samarbete på några familjecentral och några kommuner. Men varför vi inte lyfter upp detta? Varför vi alltid tar det här? Eftersom det är viktigt att man tar upp det negativa, men man måste vara kritisk och ifrågasatt. Men varför vissa föräldrar har jättebra erfarenhet med socialtjänsten och vissa inte? Det kan också i relation till trygghet och föräldrarnas levnadsvillkor. Om föräldrar till exempel har svårt att få uppehållstillstånd, har mycket krav på att lära sig språket, hitta jobb, de får inte det här tillräckligt stöd, då det kan vara att de är lite mer rädda och skräcka av socialtjänsten. Och det handlar också om kunskap. Om man har kunskap, man har makt. Man blir rädd när man inte känner till vad är socialtjänsten för någonting. Inom samhälle, vi måste bygga broar och också jobba med hur ska vi möta den här desinformationen. Så till exempel så får föräldrarna ha ansvar att våga fråga, våga dubbelkolla med källor. Våga också om du känner sig diskriminerad eller utsatt, våga också rapportera detta. Så föräldrarna har också ansvar med att ta reda på vad är socialtjänsten för någonting. Alltså det är svårt att säga, okej, vad tar detta för föräldrarna att känna inte rädda? Då har jag också träffat föräldrar som är högutbildade, känner till socialtjänsten arbete, men ändå är rädda från socialtjänsten eller är kritiska. Det är bra att man är kritisk, men ändå de har den här rädslan. Och det här det behöver mer forskning kring detta.
Titta, två matskedar. Kan du hålla den? Hur många är det?
En. Vi alltid tänker att migration slutar när man har invandrat här till exempel. Men man kan se att faktiskt det är också en stor del av många människor som kommer hit. Så de kommer också hämta med sig kunskaper till exempel. Så frågan är att hur man ska bekräfta den här kunskapen. Hur de kan använda det här kunskapen när de är här i Sverige. Och samtidigt, de har också relationer till sitt hemlander. Och kanske när de får barn, det blir frågan hur jag ska berätta för mina barn om mina rötter till exempel. Det är svårt att växa upp. Jag kom hit 10 år sedan, så jag har alltid den här frågan med min son till exempel. Hur jag kan förstärka kulturella identitet till exempel, men samtidigt ge honom frihet att välja vad han vill. Och det här är en stor fråga, men det kan bero också på hur trygg föräldrar är. Och när man är trygg i föräldraskap och man känner sig har också rötter här i svenska samhället, det blir lättare också att barnet växer upp och var vana med att ha 2 kulturer till exempel samtidigt.
Blomma. Tulpan.
Det är stor ansvar på båda föräldrar och samhälle också att förstärka det här. Till exempel att ha 2 kulturer samtidigt, det betyder inte att aha, jag har glömt min hemland eller jag vill bara vara svensk. Och vi oftast, det är inte typ clear cut. Och man måste också hela tiden ifrågasätta sig själv. Vad är svenskhet för någonting till exempel? Vad betyder att vara arab? Eller vad betyder att vara någon från Syrien till exempel? Och det här saker man måste också diskutera med barnen. Från första dagen på ett sätt som barnet kan växa bekväm. Eftersom barnet också är utsatt kanske i skolan från andra kompisar i relation till mobbing eller i relation att aha, hans föräldrar är inte svenskar. Så de områden man måste ta upp med barnen och också visa förståelse att det är inte lätt att växa upp.
Nej, det är inte lätt att växa upp. Inte lätt att bli förälder heller. Varken i Sverige eller i Danmark, eller i Tyskland, eller Kanada, eller England, där liknande desinformationskampanjer pågår, säger Rudaina Mekdad. Intersektionalitet, det är ett centralt begrepp i hennes forskning. Det vill säga att inte en enskild faktor är helt avgörande för att beskriva orsaken till att någonting blir som det blir. Utan flera faktorer samspelar oftast. Eller det kan helt enkelt vara sammanhanget som avgör vilken betydelse en viss faktor får.
Alltså kanske också att man vågar prata om rasism och hudfärg och etnicitet. Och det här är väldigt debatterad frågan. Till exempel i statistiken, vi anger inte etnicitet.
Och det kan vara också hur man definierar etnicitet eller ras. Det finns olika förklaring och det finns olika definition. Men samtidigt man måste tänka att jobba med sådana frågor, det är inte, alltså det är alltid långsiktigt arbete. Det slutar inte med en punkt. Och det kan vara att faktiskt till exempel rasism och etnicitet, att kanske innan det fanns också personer som blev utsatt till sådana, men de har inte vågat anmäla sig. Men nu vi vågar mer att prata om sådana saker. Och det oftast det kan vara i kombination. Till exempel en kvinnlig muslim kvinna som bär hijab kan bli utsatt på ett annat sätt. Och det är därför intersektionalitet är viktigt när man ska undersöka till exempel diskriminering, rasism i arbetsplats, i skola, i förskola. Att ha den här intersektionella perspektivet. Och samtidigt undersöka, men varför till exempel några föräldrar har jättepositiva erfarenheter med myndigheter? Eller varför några föräldrar med utländsk bakgrund, deras barn trivs jättebra med skola. Och det kan också vara en frågan om var bor man? Våra kommuner är inte jämställda. Vi har rika kommuner, vi har fattiga kommuner. Så det är olika faktorer som påverkar jättemycket barnet, tillhörighet, levnadsvillkor, som kanske inte hela tiden beror bara på etnicitet, religion, språk. Det finns också kanske andra faktorer som beror på, finns det tillräckligt resurser? Finns det personal som brinner för de här föräldrar och barnet?
Vilka råkar jag möta?
Ja, exakt. Mm.
Så med exemplet med hijaben till exempel, så behöver det inte vara själva huvudduken som är överordnad, utan det kan finnas andra faktorer som är minst lika viktiga.
Ja, exakt. Till exempel det kan vara att inom några myndigheter de vill gärna anställa någon med hijab, men det kan vara svårt för dem som har hijab att till exempel jobba på en flygplan till exempel. Att hijab är kopplat och förknippat med till exempel med hedersvåld, förknippat med terrorism. Så det är olika faktorer och igen hur man kan definiera hijab. Mellan kanske på andra platser, det kan vara alltså, någonting som är positivt.
Han är fem.
Fem.
Mm. Så vi har börjat lite försiktigt.
Mm. Okej. Okay. Vi är många som inte känner till socialtjänstens alla uppdrag. Vi vet att rädsla och misstro mellan individer och myndigheter kan ha väldigt många olika orsaker. Och vi vet att vi lever i ett genombyråkratiskt samhälle som är krångligt att förstå sig på. Krångligt att ta sig in i. Just de här sakerna arbetar de ungefär 300 familjecentralerna i Sverige med. En familjecentral är en verksamhet där allt för familjen finns under samma tak. Barn- och vårdcentral, BVC. Mödravård med barnmorskor. Men också öppna förskolan och så socialtjänsten. Just idag så är det sångsamling på familjecentralen i Tannefors. En av 8 familjecentraler i Linköping. Just familjecentralerna är Rudaina Mikdads forskningsfält. Under flera år har hon intervjuat föräldrar och personal på flera av de här centralerna runt om i Sverige. Och hennes fokus är föräldrar med arabisk, muslimsk bakgrund. Själv är hon från Syrien. På familjecentralerna är långsiktighet ett ledord. Att sakta men säkert bygga upp en tillit genom att vara tillgängliga, utan krångliga förbokade tider. Det är bara att komma. Och det här, det är en av framgångsfaktorerna, menar Rudaina Mikdad.
Att kunna erbjuda gratis stöd och råd för föräldrarna och barnfamiljer, och kunna också sänka tröskel mellan föräldrarna och välfärdsinstitutionerna. Också offra plats för föräldrarna att skapa gemenskap och också jobba med mindre byråkratiska saker. Till exempel Alltså, det är så svårt att få tag på någon barnmorska. Om jag går på en samlokaliserad familjecentral och pratar med någon förskolelärare, kan du snälla ha kontakt med barnmorska? Och hon säger, men vet du, barnmorska kan komma på, alltså hon kommer till exempel på onsdagar och du kan träffa henne utan möte. Men vad bra, kanon! Och samtidigt att ha de här fyra mottagningar på plats, det blir lättare att upptäcka vilka barn och familjer behöver extra stöd i deras föräldraskap. Eller barn och familjer som behöver bli bekräftade och sett. Eftersom vad jag märkte inom min forskning är att bekräftelse är viktigt för föräldrarna. Även personal lyfter upp att om man vill att föräldrarna ska vara trygga, man måste också bekräfta de positiva saker som de gör med barnen.
Det här gjorde du bra. Det här funkar ju jättefint. Exakt. Hon ser ut att må jättebra.
Exakt. Efter man skaffar barn.
Väldigt få selfies. Men inte det självklart?
Nej, tyvärr, på grund av vi alltid har den här ideellt att vara bra föräldrar. Och vad är bra föräldrar ska för någonting? Och det kan skilja sig mellan här i Sverige och USA eller till exempel i Syrien. Och det kan bero på var bor man. Till exempel här i Sverige vi har en stark välfärdsstaten. Det betyder att föräldrar behöver inte vara, alltså de är inte ensamma. Det finns plats var de kan få stöd och röd. Mellan till exempel i Syrien. Vi behöver våra mormor och morfar, vi behöver våra mostrar för att hjälpa till, särskilt om mamma ska gå på och jobba och sånt. I några länder, till exempel i Italien, barnomsorg kostar jättemycket. Så det blir att flera mammor väljer stanna hemma. Men här i Sverige vi har chans faktiskt att mammorna och papporna går när barnet är stor och kan gå och jobba. Det finns barn och omsorg som inte kostar jättemycket. Och ibland man vill inte bara googla. Alltså ibland man får faktiskt ett mer tveksam. Man bara googlar och kollar. Men när jag möter en förskolelärare, en socionom, en distriktssköterska, man får bekräftelse. Man får svaret på frågan. Det blir på ett annat sätt. Man får chans också att ställa fråga. Det blir mer dynamiskt på ett annat sätt.
Och man kan lita på det man får reda på ett annat sätt.
Exakt. Och det är därför det är viktigt att etablera trygghet mellan välfärdsarbetare inom familjecentral och föräldrarna. Så kanske på det här sättet man kan lära sig mer om myndigheter i Sverige och särskilt till exempel socialtjänsten. Så det är såna möten när föräldrarna får träffa de här olika yrkesverksamma och ha diskussion och dialog om till exempel om och vad är socialtjänsten för någonting? Hur kan den här socionom hjälpa mig och stödja mig? Särskilt eftersom inom familjecentral man jobbar endast förebyggande. De jobbar inte med till exempel omhändertagna av barn. Det är bara förebyggande och ge extra stöd för föräldrar. Så föräldrarna de är frivilligt. Ingen kommer tvinga dem. Och det kan vara varför familjecentral har framgång. Eftersom föräldrarna har val att gå till öppna förskola. De har val att söka och prata med socionom. Och det här vad gör familjecentral som plats och institut intressant.
Jag läste det på någon Facebook-sida någon gång och säger att men ta bilder på andra. Alltså, vi precis. Kvinnor vi får hjälpa så att ta bilder på varandra med våra barn. Det är oftast vi kvinnor som jagar.
På sjukhuset liksom, då får man några bilder. Sen här, en från när pappan hade sin 10 dagars liksom, och var hemma. Så här. Sen tror jag har en som min syrra tog för typ en vecka sedan. Så det är så här, liten plutt, lite större plutt, jättestor plutt.
Vilka är det man inte når på familjecentralen, skulle du säga?
I relation till min forskning, det oftast är pappor som svårt att nå. Och det kan vara på olika, alltså det finns olika faktorer. Om man kollar i relation till forskning, till samhälle och arbetslivet, man ser tyvärr att det finns norm fortfarande att mammorna tar de flesta föräldraledighet. De är oftast första år med barnet. Och det är också normen i arbetslivet. Till exempel, det finns en forskning som är finansierat från TCO, det är en facklig central organisation för tjänstemän. Det visar faktiskt att pappor som tar föräldraledighet blir bestraffat karriärmässigt, och föräldrar med hög kvalifikation har bättre möjligheter med föräldraledighet. Det är lagligt att ta föräldraledighet, men ändå normen i arbetsliv att det är mammor som tar detta. Och det är därför vi kan inte hela tiden tänka att aha, men hushållsinkomstrationell bestämmer över föräldraledighet. Att den partner som oftast är den pappa som tar mer pengar, ja, då mamman går och tar, då det blir bättre ekonomiskt. Nej, den här forskningen visar nej, normen i arbetslivet.
Men är den starkare, menar du, bland utrikesfödda föräldrar än bland svenskar?
Det kan vara vad personalen och föräldrar jag har träffat båda pappor och mammor. Vad personalen säger att absolut, det blir mer och mer pappor, mer svenska pappor. Det finns också pappor som med utländsk bakgrund som går på olika aktiviteter. Men det är inte stor, om man jämför hur många kvinnor vi får på öppna förskola. Då pappor är underrepresenterat oavsett bakgrund. Samt om man kollar på familjecentral och barnvård och omsorg, det är kvinnlig dominerad plats. Man träffar bara kvinnor där. Och jag tror i de här under min forskning de senaste 4 åren, jag har bara träffat en manlig socionom som jobbar med familjecentral. Och sen den tredje är att det finns inte tillräckligt resurser för att satsa. Till exempel, det finns en öppen förskola som lånar sin lokal för poppargrupp. Men inte alla öppna förskolor på familjecentral kan erbjuda detta och har möjlighet. Och sådana insatser är oftast är det mammor och personal som gick till kommunen och till socialtjänsten. Vi behöver sådana insatser. Så det finns den här motivationen från personalen själva, från föräldrar, att vi behöver lägga resurser för pappor.
Frånvarande pappor är ett stort problem för barn som växer upp. Oavsett om det handlar om machokultur, gammal vanlig ovana eller om papporna helt enkelt jobbar så mycket så de inte hinner mer. Rudaina Mikdad menar att männen ofta känner sig granskade i den här kvinnodominerade sfären. Och inte så sällan maktlösa.
Hur kan vi nå det här föräldrar på ett pedagogiskt sätt och inte skrämma dem? Eftersom man kan hitta massor av fel. Du kan hitta massor av fel. Men ändå man måste fråga sig, är det här viktigt? Kommer det här påverka barnet? Om jag pratar om hur ska jag hjälpa den här föräldrar utan att känna sig granskad. Så man måste också tänka att vi måste bygga broar och vi måste alltså ifrågasätta hur ska vi hjälpa de här föräldrar utan att vi skräcker dem. Och det här är också en diskussion inom den nordiska välfärden. Vi pratar om triangular, att vi har barnet, föräldrar, staten. När staten ska ingripa är viktigt fråga. Och vi alltid säger att vi äger inte barnet. Barnet har rätt till sina föräldrar. Och det här är viktigt att förstå vad det här innebär. Och förstå när och var vi ska ingripa, till exempel. I serien, vi har inte socialtjänsten. Polisen kan ingripa. Om det finns misshandel kan ingripa, men vi har inte socialtjänsten och omhändertagna barn. så kanske också har den här förståelse att det är inte lätt för föräldrar att förstå när staten ska ingripa som makten. Och det är också en samma sak som till exempel de som jobbar på familjecentral. Det är inte lätt att anmäla föräldrar om man misstänker någonting. Det här är en etisk fråga. Det här är också en kommentar som jag ofta förhöra att aha, men mitt barn kräver jättemycket från mig. Vad ska jag göra? Det är därför vad viktigt när man pratar med föräldraskap. Att man ser den här barnets behov. Vad är det barnets behov? Och sen vad kan föräldrar bidra med? Och vad är det föräldrars socioekonomiska möjligheter? Så det är viktigt för att prata med barnen om detta. Ha diskussion om detta. Men problemet är också att man måste erkänna sociala medier, grupptryck och också att jag känner dem i senaste år och det lyfts också i media att den här mentaliteten får snabb cash. Att barnet eller även unga vill ha alltid jättesnabbt. Och det går ju inte, och det här jag har inte någon svar på det, men vad jag kan säga att på öppna förskola när de träffar de här föräldrar, det finns den här tänkande, och det kan också en fråga, till exempel en mamma har frågat en socialsekreterare, kommer ni omhändertagna mitt barn om jag kan, eller mitt barn hotar mig om han inte får den då han ska anmäla mig, och socialsekreterare har sagt det här var i materialet. Ja, men låt honom anmäla. Att anmäla och inte anmäla ska inte vara verktyg. Vi ska inte hota varandra med anmälning. Och jag kunde se det på en annan plats jag bodde, att det hände någonting med två grannar och sen den andra grannen har sagt jag ska anmäla mamman. Jag bara, nej, anmälan måste inte vara skräckverktyg. Men igen, det finns inte, alltså du behöver mer forskning med detta. Men vad jag kan säga är att det är framgång i det här materialet att föräldrarna är rädda. Eller barnet ljuger, eller barnet mår inte så bra och ni tänker att det är föräldrar. Det kan vara också kompisar och andra. Och som tjänstemän och som de har med anmälningsskyldighet, man måste anmäla när man ser att aha, det finns någonting fel. Och sen det är socialtjänsten som ska utreda. Andra personer kan också skicka orosanmäla och vi har samhälle, alltså jag ser det som plikt. Om jag ser någonting som inte stämmer, jag knackar på dörren på min granne dörr, jag offrar hjälp. Om jag ser att aha, men han vill inte och det blir värre och värre för barnet, då jag kan förstå om folk anmäler. Men om jag vill hota andra, jag ska inte göra orosanmäla. Alltså för man måste, på det här sättet vi skräcker varandra med orosanmälningar. Ja, och det här är problematiskt. Man ska anmäla när man ser när man är tveksam, men man också ska, alltså om jag har en granne som jag misstänker, gå. Snacka på dörren, fråga hur hon mår, prata om socialtjänsten, prata om de kan söka för frivillig stöd. Mellan när jag jobbar på till exempel på förskola eller på skola, om jag är tveksam, lärare, förskolelärare har ansvar att anmäla sig. Och det kan också krocka med föräldrar, men de har det här ansvaret att anmäla. Och det här vi måste snacka med detta, med föräldrar. Också snacka med de här professionella om anmälningsplikt och varför det är viktigt. Och på det här det kan krockas. Det är därför man måste erkänna också att det finns också en del av utmaningar på öppna på familjecentralen.
Om vi ses igen om 5 år, hur ser det ut i Sverige då? Vad skulle du gissa?
Alltså det är så svårt frågan, men alltså om jag personligt, om jag ska prata personligt, jag är pessimistisk, men när jag går på min fältarbete på familjecentral, jag blir hoppfull. När jag träffar mina socionomstudenter, jag blir hoppfull faktiskt. Och det här
när jag kollar på sociala medier, jag blir pessimistisk. När jag kollar på senaste forskning, jag ser pessimistisk. Men jag tror vad bedriver mig att vara hoppfull att det här fältarbete och jag är oftast på olika familjecentral träffar underbara personer och föräldrar som vill verkligen satsa på integration. Det ger mig hopp.
I Fakultet idag, om föräldraskap och bristen på tillit mellan myndigheter och utsatta föräldrar. Du hörde Rudaina Mekdad, som är forskare i migration och etnicitet vid Linköpings universitet. Du hörde också områdespoliserna Rissa Seydo och Jonas Lindholm på föräldramöte i Rinkeby. Reportaget var gjort av Alexandra Rivera Jaktlund och Zacharias Andersson, båda studenter på KSM, kommunikation, samhälle och medieproduktion, också vid Linköpings universitet. Ja, faktiskt ett helt avsnitt om våra barn, utan att knappt ha använt ordet barnperspektiv. Men det tar vi en annan gång. Jag heter Anneli Norberg. Vi hörs!